Det talar Bibeln mycket om. De kan ha ett sken av gudsfruktan, andra Timoteus 3:5. Och det är omöjligt för oss att avgöra vilka som på detta sätt har simulerat tronkännetecken och vilka som inte har det. Om vi försöker att göra det, då gör vi anspråk på att se in i hjärtarna. Och ibland kanske vi tycker att här är det ändå vissa kännetecken som tyder på att det är spelad tro. Men vi kan inte gå in i hjärtat, och försöker vi ta bort hycklarna från den yttre synliga församlingen, då kan det hända att vi tillsammans med det ogräs som vi vill rycka upp också rycker upp vete. Om detta talar Jesus i Matteus 13, 24 följande. Och därför räknas dessa som simulerar en rätt tro som medlemmar i den synliga kyrkan, fastän de inte är medlemmar i kyrkan, i den osynliga kyrkan. Vi läser om detta i apologin i de lutherska bekännelseskrifterna, också artikel 7 och 8. Kyrkan i vidare bemärkelse omfattar både gudfruktiga och ogudaktiga. Ja, här är översättningen inte så klar. I grundtexten står det bonos et malos, goda och onda. Eller i den tyska grundtexten böse und gute. Alltså både goda och onda. Likaså står det vidare att det onda blott till namnet men ej i realiteten tillhör kyrkan, men att det goda gör det både till namnet och i verkligheten. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sidan 176. Nu har ju många missförstått det här. Liksom de har missförstått liknelsen om ogräset och vetet. Det handlar alltså om de som till skenet är medlemmar i kyrkan. De har kännetecknen på att de har tron. Men i själva verket så är de hycklare, simulanter. Sådant ogräs kan man inte rycka upp. Det blir uppenbart först på den yttersta dagen vilka det är. Om vi försöker att liksom avgöra vem som är kristen och icke-kristen, inte på grundval av de yttre kännetecknen, bekännelsen i ord och handling, utan på grundval av hur vi känner det. Vi känner på oss att den här personen kanske inte är riktigt allvarligt kristen eller är någonting annat. Ja, då riskerar vi att rycka bort vete tillsammans med ogräset. Men många har tillämpat detta på uppenbara föraktare av Guds ord eller uppenbara förvanskare av sanningen, om sådana som inte alls visar de yttre kännetecknen på tron, och sagt, ja men också de ska vi låta stå kvar i kyrkan, för att Jesus säger ju att om vi rycker bort ogräset så kan också vetet följa med. Men när det gäller de som är uppenbara syndare, de som uppenbart förkastar delar av Guds ord och inte visar upp den bibliska bekännelsen, de ska ju förmanas och rättas till, undervisas, så att de står fasta i tro. Om de vägrar undervisning och rättelse och försvarar sin villfarelse, så ska de enligt Jesu ord ställas utanför den kristna församlingen. Och detta av kärlek, för att om möjligt de ska inse allvaret av att gå emot Herren och hans ord på någon punkt. Vi kan då sammanfatta. Den osynliga kyrkan är det totala antalet av dem som har den sanna tron i sina hjärtan. Den synliga kyrkan är det totala antalet av dem som bekänner den kristna tron. Den osynliga kyrkan ligger dold inom den synliga kyrkan. Därför att den synliga kyrkan kan, som vi nyss sa, innehålla hycklare, sådana som simulerar trons kännetecken. Så ska vi säga något om kyrkosamfund. Den synliga kyrkan är uppdelad på många olika samfund. som också kallas kyrkor. Det finns tre stora grenar av den synliga kyrkan. För det första den katolska kyrkan, som i sin tur är uppdelad på den grekisk-katolska och den romersk-katolska. För det andra den reformerta kyrkan, som omfattar ett stort antal olika samfund. Och för det tredje den lutherska kyrkan, som också är uppdelad i ett antal olika samfund. Dessa samfund skiljer sig från varandra i läran. Och alla kan inte ha rätt. Sanningen är en enda. En lära är antingen sann eller falsk. Den kan inte vara båda dera. Är den till exempel halvsann, ja då är den inte sann utan falsk. Ty den sanna läran, den är helt sann, inte bara halvsann. Och sanningen, den är intolerant. Den kan inte stå samman med det som är fel. Lika lite som ljuset kan ha gemenskap med mörkret. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet? Eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Andra Korinthierbrevet 6:14. Det finns sålunda bara en sann eller biblisk lära om världens skapelse. Eller om den heliga treenigheten. Eller om Kristi person. Eller om återlösningen. Eller om människans omvändelse, etc. Och det som inte stämmer med denna enda sanna lära, det måste med nödvändighet vara falskt. Och därmed kommer vi in på ämnet sanna och falska kyrkor. Sanna och falska kyrkor. Om en kyrka är en sann eller en falsk kyrka, ja, det får inte avgöras på grundval av dess medlemmars personliga tro eller ärlighet eller vänlighet, utan endast på grundval av kyrkans offentliga lära. Om en kyrka har en bekännelse som överensstämmer med den heliga skrifts undervisning, ja då är det en sann kyrka. Men om en sådan kyrka likväl tolererar personer i sin gemenskap som lär eller sprider falska läror, ja då är hela samfundet ansvarigt för dessa personers falska läror. Och då visar en sådan kyrka att den inte tar sin bekännelse på allvar. Gud kräver inte bara att vi håller oss stadigt vid det fasta ordet, som vi läser i Titus 1:9, utan också att vi förmanar medelst den sunda läran och vederlägger dem som säger emot. Samma bibelställe. Om en falsk lärare vägrar att lyssna till sanningens ord och vända tillbaka till den sanna läran, ja då måste han enligt Guds ord skiljas från kyrkogemenskapen. Till exempel Romarbrevet 16:17, Titus 3:10. Kyrkogemenskap får inte råda mellan sanning och lögn, mellan personer som står för en biblisk lära och sådana som för fram obiblisk lära. Kyrkotukt måste brukas inte bara när det gäller synder i livet, Matteus 18:15-17, utan också när det gäller synder i läran, alltså läror som strider mot skriften, 1 Timoteus 1:3. Om en kyrka har en biblisk bekännelse men inte upprätthåller den utan förblir i kyrkogemenskap med falska lärare och kanske praktiserar kyrkogemenskap med kyrkor som är öppna för varjehanda läror, så kallad läropluralism, eller som har en obiblisk bekännelse, ja där är fråga om en falsk och en förrädisk kyrka. För att en lära ska vara sann så behöver den inte överensstämma med det mänskliga förnuftet. Inte heller med den moderna vetenskapen eller med den allmänna opinionen, etc. Men den måste till alla sina delar överensstämma med Guds ord. Det är alltså inte frågan om att ha en lärogemenskap på grundval av människostadgar och mänskliga tycken och regler, utan det är frågan om en överensstämmelse i Guds ords lära. Varför? Jo, enligt kyrkans tro och bekännelse, grundad på den heliga skrift, så är Guds ord högsta norm, regel och rättesnöre, och detta ord är sanning. Guds ord är sanning, Johannes 17:17. Om ni förblir i mitt ord så ska ni lära känna sanningen, Johannes 8:31-32. I Guds kyrka får ingenting annat läras än Guds ord. Jesus säger, lär dem att hålla allt vad jag har befallt eder, Matteus 28:20. Och aposteln Petrus, om någon talar, så var det hans tal i enlighet med Guds ord, 1 Petri 4:11. Och Guds barn uppmanas att dra sig ifrån sådana som lär annorlunda än Guds ord lär. 1 Timoteus 6:3-5, Romarbrevet 16:17, Matteus 7:15. En sann kyrka, det är alltså en kyrka som i alla sina läroartiklar håller sig strikt till Guds ords undervisning. En falsk kyrka, det är en som i en eller flera punkter avviker från Guds ords undervisning. Och när vi betecknar en kyrka som falsk, då fäller vi ingen dom över den personliga tron hos enskilda medlemmar i denna kyrka. Domen som fälls, och som för övrigt inte är vår utan Guds ords dom, den avser kyrkans lära och bekännelse, sådan den bekänns i ord och handling. Vi kan inte döma över enskilda personers inställning och hållning i sina hjärtan. Det är sålunda varje kristens plikt att pröva huruvida undervisningen i hans kyrka stämmer överens med Bibelns klara undervisning. Vi ska göra som judarna i Berea, Apostlagärningarna 17:11. Det står om dem att de rannsakade var dag skrifterna för att se om det förhöll sig som nu sades. Och aposteln Johannes säger i sitt första brev, 4:1, mina älskade, tro inte var och en ande, utan pröva andarna huruvida de är av Gud. Till många falska profeter har gått ut i världen. Vi har efter prövning funnit att den lutherska kyrkans läror, så som de framställs i Konkordieboken av år 1580, överensstämmer med Guds ord i alla stycken. Och alla kyrkor, vad de än heter, som i verkligheten lär och håller fast vid dessa läror, ska betraktas som sanna eller ortodoxa, renläriga, synliga kyrkor. Och det är kyrkor som både för fram sanna läror och bekänner och försvarar eller ger utrymme för falska läror, de måste betraktas som heterodoxa eller irrläriga kyrkor. När vi säger att den lutherska kyrkan är den sanna eller ortodoxa kyrkan, så vill vi därmed inte säga att den är den enda saliggörande kyrkan, att man endast inom denna kyrka kan komma till tro och bli salig, eller att alla hennes medlemmar är sanna kristna och ofelbart blir frälsta. Medlemskap i den lutherska kyrkan är inte identiskt med medlemskap i den osynliga kyrkan. Det har framgått av vad vi tidigare har sagt. Men vad vi vill säga, det är att alla hennes officiella läroartiklar stämmer överens med Guds ord och är därför sanna läror, och att alla läror som strider mot dem är heterodoxa eller falska. När vi säger att andra kyrkor är falska kyrkor, så vill vi på intet sätt göra gällande att det inte skulle finnas några kristna i dessa kyrkor, eller att det är omöjligt att bli frälst inom dem. Vi kan inte se in i hjärtana och döma över de enskilda medlemmarnas tro inom falska kyrkor. Domen gäller de falska kyrkornas offentliga lära, som inte stämmer överens med Guds ord Och som vi vet därmed gör det svårt för människor att komma till tro eller att förbli i tro. Läror som blir många till fall. Och som därför ska undflys. Så hinner vi säga något om enhet i tron, att vara ett i tron. Och enhet i läran och unionism, dessa tre ting. För det första, enhet i tron. Ja, det föreligger mellan alla medlemmar i den osynliga kyrkan, som vi bekänner med Luther i förklaringen till tredje trosartikeln. Nämligen att den helige ande bevarar hela kristenheten på jorden med Jesus Kristus i den enda rätta tro. Och vilket samfund en person än tillhör, om han förlitar sig på syndernas förlåtelse och evig salighet endast på grundval av Kristi förtjänst, ja då är han ett i tron med alla andra kristna. Han kanske är okunnig om några andra av Bibelns läroartiklar. Eller han har kanske missförstått vissa texter eller vissa läror. Men om hans okunnighet och missförstånd inte gäller skriftens huvudlära, den med vilken kyrkan står eller faller, nämligen rättfärdiggörelsen av nåd genom tron på Jesus Kristus, ja då står han alltjämt i trons enhet. Han är en medlem av den osynliga kyrkan. Och förblir han i denna tro, ja då blir han evigt salig. Trons enhet är alltså inte begränsad av samfundsgränser. För det andra, enhet i läran. Att vara ett i läran. Ja, sån enhet består i det att en kyrkas eller ett samfunds medlemmar är ett i alla de läror som de lär och bekänner. Det finns tyvärr ingen enhet i läran mellan de synliga kyrkornas olika samfund. De är splittrade i läran. De lär motstridigt och olika. Och de har delats upp på grund av läroskillnader. En sådan uppdelning av den synliga kyrkan i skilda samfund, det är en svår anstöt både för världen och för kyrkan och i synnerhet för svaga kristna. Det är också mycket misshagligt för Gud att man inte förblir i allt hans ord, enigt i allt vad han har sagt. Och ansvariga för denna söndring, ja det är inte de som slår vakt om sanningen och som drar sig ifrån lögnen. Inte de som strikt håller fast vid Guds ord och vägrar att stå i kyrkogemenskap med dem som lär annorlunda. Utan ansvariga är det som, aposteln säger, vållar tvedräkt och kan bli er till fall genom att lära i strid med den apostoliska undervisningen. Om det till och med en ängel från himlen som gör det, så var det han förbannad och ska undflys. I apostlagärningarna 20, 29 och 30 så talas de sådana, de talar vad förvänt är. I andra Timoteus 2:16-18 och 4:3-4 så heter det att det är sådana som farit vilse från sanningen och som förvänder tron. Sådana som inte fördrar den sunda läran och som vänder sina öron från sanningen. De är alltså orsaken till söndringen, till förvirringen och splittringen. Och att skilja sig från de falska lärarna och vägra all kyrkogemenskap med sådana, det är inte misshagligt för Gud, utan tvärtom befallt av honom. Tag er tillvara för falska profeter. Dra er ifrån dem. Matteus 7:15, Romarbrev 16:17. Och liksom den osynliga kyrkan är ett i tron, så bör den synliga kyrkan enligt Guds vilja vara ett i läran och bekännelsen av denna tro. Jag förmanar er, mina bröder, vid vår Herres Jesu Kristi namn, att alla vara eniga i ert tal och att icke låta delningar, söndringar finnas bland er, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt. Första Korinthierbrevet 1:10. Vinnlägg er om att bevara andens enhet genom fridens band. en kropp och en ande, liksom ni också blev kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud. Efeserbrevet 4:3-5. Och vi läser om de första kristna. De höll fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Apostlagärningarna 2:42. Så bör det vara. De kristna, de vill ha endräkt, men inte en falsk endräkt som kan byggas upp om man struntar i Guds ords läror, utan en endräkt i läran och bekännelsen, i Guds ords lära. Inte en enhet på bekostnad av sanningen, på bekostnad av läran, genom att läroskillnader överskyles eller nonchaleras, så som sker i modern ekumenism och även inom karismatisk kristendom, där man kan helt blunda för skillnader i läran bara man har upplevelserna gemensamt. Vi arbetar för en enhet som innebär att man tror Gud, tar honom på orden, tror, lär och bekänner samma bibliska sanningar, allt det som Gud lär i sitt ord. Och för det tredje, unionism. Vad menas med det? Ja, det är något helt annat än enhet i läran. Unionism innebär att man vill förena eller accepterar en förening av olika samfund med skilda läror, eller förespråkar en kyrkogemenskap inom vilken olika läror ges utrymme. Detta leder till likgiltighet för den sunda läran, vilket är en svår kränkning av Herrens befallning. Unionismen tjänar inte heller enhetens sak. Den försvårar tvärtom verklig enhet. För det andra, den förevigar söndring i läran, eftersom den kräver tolerans av det som skapade söndringen, de falska läror som har givit upphov till splittringen. Man menar ju att sådana läror får inte stämplas som villfarelse, och man får inte kräva att dessa falska läror upphör att spridas i kyrkan. Och för det tredje, unionismen syndar mot kärleken till nästan. Till istället för att varna den som far vilse, så överskyler man villfarelsen. För det fjärde, den är omoralisk, till den låtsas en enhet som inte finns och lanserar tvetydiga lärosatser för att oförenliga läror ska kunna döljas och förenas. Det är ytterst vanligt att man samlas och så kommer man överens om något dokument som formuleras så skickligt så att helt oförenliga läror kan döljas och förenas bakom formuleringarna. Och för det femte, så innebär unionismen ett förnekande av sanningen, eftersom den medvetet kompromissar med det som är fel, kompromissar med och förråder sanningen. Jesus säger: den som inte är med mig, han är emot mig, och den som inte församlar med mig, han försingrar. Matteus 12:30. Och eftersom unionismen har sin utgångspunkt i likgiltighet för den rätta läran och skapar och befrämjar en sådan likgiltighet, så riskerar den att förorsaka att efterhand hela sanningen går förlorad. När man kräver att läran hålls ren, då vittnar det ingalunda om att kyrkan är trångsynt. En falsk lära kan aldrig skapa en rätt tro. Inte heller kan falsk lära leda oss på den rätta vägen. Fåfängt dyrkar det mig, eftersom det läror det förkunnar är människobud. Matteus 15:9. När den verkan undervisningen har på våra hjärtan är ju beroende av undervisningens innehåll. Falsk lära skapar en falsk tro hos dem som accepterar den. Och bara den rätta läran kan skapa den rätta kunskapen och den rätta tron i hjärtat. Och för att göra lärjungar till Kristus, så måste ju kyrkan lära allt vad Kristus har befallt och ingenting annat än vad han har befallt. Det är alltså av kärlek till människorna som Guds ords undervisning inte får förvanskas. Och som villfarelser inte får tolereras i församlingen. Och av detta skäl har ingen kristen församling rätt att tolerera falsk lära i sin mitt. Eller att blunda för och stå i en förbindelse med felaktig undervisning inom andra församlingar. I vilken kyrka man än är medlem så måste man kräva att ingenting annat än Guds oförändrade sanning lärs där. Johannes 8:31. Om Guds ords oförändrade sanning inte läres, ja då är det vår plikt att dra oss ifrån sådana kyrkor eller organisationer eftersom de upprätthåller och försvarar falska läror. Romarbrevet 16:17. Och jag ska sluta med ett citat ur apologin. Ogudaktiga lärare bör man övergiva. Svenska kyrkans bekännelseskrifter 184. Ja, det där är en översättning som kan missförstås. Ordagrant står det impi doctores deserendi sunt, eller på tyska doch soll man falsche lehrer nicht annehmen oder hören. Falska lärare ska man inte ta emot eller höra. De ska man desertera ifrån. När vi drar oss ifrån falska lärare så bör vi också förena oss med en kyrka där skriftens läror läres i sin sanning och renhet och sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse. Enligt Apostlagärningarna 2:42 ska vi ju hålla oss till apostlarnas undervisning i alla stycken. Och där så sätter vi punkt för ikväll.